Hedersgästintervju med Eva Holmqvist. Denna intervju spelades in på Svekon 2021 Fantastica i Stockholm. Medverkar gör Eva Holmqvist och Marika.
Svekon-poddar. En poddradio från svenska science fiction och fantasy-kongresser.
Hör ni mig?
Hallå, hej. Hallå.
Nu är klockan 14.00 så då kör vi igång med vår hedersgästintervju av Eva Holmqvist. Varmt välkommen Eva.
Tack.
Det har varit en längre process det här, eller hur?
Ja, det trodde vi ju inte när jag blev inbjuden som hedersgäst inför 2020. Jag har blivit skjuten på ett antal gånger. Så jättekul att det egentligen blir av.
Men det har varit det har också varit bra, för du har hunnit ge ut lite böcker under tiden.
Precis, så boken som inte skulle hinna ut i tid till förra gången det skulle vara, eller första gången ska jag kanske säga, Kimia, den har ju hunnit komma ut, och dessutom har det gått nästan ett år sedan dess. Och dessutom har flera andra kommit ut under tiden.
Du har varit med på många kongresser, Eva, men jag gissar att det är flera som inte riktigt vet vem du är kanske, eller inte vet var kommer du ifrån, var har du vuxit upp någonstans?
Jag är uppvuxen i Pixbo, och då tänker säkert 90% av er innebandy. De har ett väldigt stort innebandylag och kompisar spelar där, men aldrig jag. Jag är inte mycket av en sportmänniska. Det ligger utanför Göteborg, ungefär 1,5 mil utanför Göteborg vid Rådasjön. Så där är jag uppvuxen. Sen har jag flyttat till Jönköping i början av 90-talet och bor där sedan dess.
Vill du berätta lite om hur det kom så att du började skriva?
Ja, det där med att börja skriva är egentligen en fel fråga. För jag har alltid hittat på berättelser, så innan jag kunde skriva så berättade jag dem muntligen istället. Och antingen så var det basen för leken, eller också så drog jag iväg kompisarna på utflykter och så satt vi och fikade medan jag berättade om alla underbara äventyr vi var med om. Så när jag väl började skriva så var det ganska naturligt att börja skriva berättelser. Sen blev det inte så mycket förrän i början av 2000-talet när mina barn började bli lite större och jag insåg att okej, om jag inte någon gång försöker liksom slutföra de här berättelserna, för det var mest korta berättelser eller början på längre berättelser. Och om jag liksom aldrig verkligen satsar på det här så kommer det ju aldrig någonsin bli sant. Så då började jag och fokuserat på att faktiskt skriva och försöka bli bättre. Och arbeta ganska fokuserat med det. Så sen dess har det egentligen varit det, ett av mina största fritidsintressen.
Jag kanske ska säga vem jag är också, för vi märkte att min namnskylt hade fått ben och befinner sig någon annanstans. Ni vet, vi är ju förändra på ett SF-ställe, så vi vet ju inte var den har tagit vägen, men någonstans är den. Jag heter Marika Löfström och det är jag som har äran att få intervjua Eva här idag. Och under de här åren som vi ändå förberett Fantastica så har vi hunnit prata med varandra flera gånger.
Verkligen ambitiöst.
Så det är ju jättepositivt att det faktiskt blir av också, face to face. Så jag är jätteglad och jätteärad att jag får vara här och prata med Eva och att jag får prata inför er. Och jag tänkte att om ni har några frågor till Eva, så tänkte jag, för att vara så effektiva som möjligt, så tar vi dem efteråt. Är det okej för er? Om det är någon som absolut inte tycker så får ni säga det. Men det är okej. Bra, toppen. Är det okej för dig, Eva?
Ja.
Perfekt. Jag har ju läst ganska mycket av det du har skrivit. Jag har ju, nu kommer jag outa dig lite, jag har inte läst Evas första bok. Och jag har verkligen försökt att hitta den.
Den finns numera bara som e-bok. Och så några exemplar hemma hos mig.
Och det är ändå en genre som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ni som har Fantomen vet att den här genren ligger mig varmt om hjärtat. Det är ju en hästbok, eller hur?
Mm, precis.
Och det, jag är ju mycket för att lyfta upp den kulturen för hästböcker. Vi måste prata om flickors kultur helt enkelt.
Ja, precis. Jag skrev ju den också när min dotter började läsa och inte hittade några böcker som hon tyckte var roliga. För alla böcker handlade om stulna blåbärspajer och pojkar som byggde lådbilar. Och det fanns ingenting som, om ämnen som hon intresserade henne. Så då blev det en hästbok. Sen så blev det det jag brinner för, science fiction och fantasy.
Man kan väl säga att det är ändå en röd tråd i ditt författarskap, Eva. Att du identifierar ett behov. Som att du såg ett behov hos din dotter att hon behövde en bok utifrån hennes fritidsintressen, hennes idrottsintressen. Och så skapade du det som inte fanns. Och det kan jag ju se i ditt författarskap också. Att du utforskar väldigt mycket och fyller vissa luckor, tycker jag.
Ja, men det blir nog så. Man ser att någonting saknas och man är intresserad av det och vill utforska det. Jag menar, berättelse är ju egentligen ett sätt att utforska världen.
Och du har utforskat en del världar. Jag vet att din första serie är ju en fantasy-serie för barn.
Det är inte den första serien. Den första serien är faktiskt Diligentia.
Okej, den andra.
Ja,
yes.
Den andra. Ja. Gallus tänker du på. Yes. Ja. Ja, men det är det. Och den kom sig egentligen av det där att jag hade själv tröttnat på all fantasy som försöker efterhärma tolken. För jag tyckte det här med att det skulle vara medeltidsvärda och det skulle vara alver och orcher och ganska tydligt gräns mellan ont och gott. Och det är inte riktigt så jag ser världen. Så då satt jag uppe och var i Hälsingland på O-ringen och funderade på okej, om jag skulle skriva fantasy, vad skulle den handla om? Och det var då den här Gallus-trilogin kom in. Och från ett litet antal olika inspirationskällor, bland annat en tupp som en väninna till mig hade som så här hög ungefär, men som är väldigt medveten om sin egen betydelse och tror att han är nog en eller två meter hög, som då egentligen blir lite grann av förlagen till Kapten Fidesco i den berättelsen.
Det är en fantasyserie som handlar om, skulle du vilja beskriva den lite närmare?
Alltså, den handlar egentligen om att se förbi sina fördomar. För Matilda, huvudpersonen, eller en av huvudpersonerna, kommer till ett rike som heter Gallus. Och där alla har väldigt bestämda åsikter om de andra varelserna i den här världen och vad de tycker och hur de är och allt sånt där. Och hela serien handlar egentligen om att upptäcka att det är inte riktigt så. Och att folk har olika behov och att det är därifrån de här konflikterna i den här världen kommer ifrån. Det är att man ser på världen olika sätt, men man behöver lösa det genom att prata, inte genom att vad ska man säga, alltså göra motståndaren till någon slags ondska, utan man måste liksom se de här varelserna så som de verkligen är och se deras behov för att kunna lösa problemen.
Kunna se gråskalorna emellan istället för att utmåla det stora onda och det stora goda.
Precis.
Jag tycker ofta att du utforskar just det här med godhet och ondhet. Vad är vad? Det finns ofta en ambivalens i dina historier. Man vet inte riktigt. I en av dina space operas, eller om ni var på den panelen, så har du ett rymdskepp som jag vet att när man kommer in i berättelsen så tycker man att wow, vad är det här för häftigt, vackert, superrent, supervitt ställe. Och vad händer sen, Eva?
Ja, det här rymdskeppet har ju varit iväg väldigt länge och det landar ju på en planet sen. Och sen kommer det ju ett annat rymdskepp med folk som åkte från jorden mycket senare. Men deras motorer är ju bättre så de kommer fram bara någon månad efter det andra rymdskeppet. Så när de kommer till den här planeten så får du ju se den här bosättningen de har byggt upp med deras ögon. Och när de går in i rymdskeppet så ser du rymdskeppet med deras ögon. Och då visar det sig att det där rymdskeppet är ju ganska slitet och nedgånget. Det är bara det att de som har levt hela sitt liv där, de ser ju inte det längre. De är ju ganska hemmablinda för hur det ser ut.
Det blir också ett perspektivbyte som lyfter berättelsen väldigt mycket. Mm. Och jag tycker att du är väldigt duktig på att se de perspektiven. Och det gör också att jag kan rekommendera Eva väldigt varmt. Att det är inte så som man tror att det ser ut. Mm. Det är inte så som man först tror i berättelsen. Och jag som läsare, jag är ju absolut inte författare. Men jag är ju storläsare. Uppskattar det väldigt mycket. För då tror ju jag att det är på ett speciellt sätt. Och jag gillar ju när författaren överraskar mig.
Mm. Och jag tycker det är spännande just det med olika perspektiv. Att visa hur olika perspektiv ser världen på olika sätt. Så samma situation tolkas helt olika baserat på vad du har för erfarenhet och vad du har för bakgrund. Och det är något som jag själv tycker är ganska fascinerande. Så det finns med. Det är väldigt mycket av mina berättelser.
Du har ju skrivit, som vi precis har nämnt, du har ju skrivit i flera olika genrer.
Mm.
Men framförallt så har det hamnat kring SF och fantasy.
Ja.
Och sen olika perspektiv på SF och fantasies.
Mm.
Du har flera pågående serier, eller serier som du har påbörjat och avslutat. Eva och jag har haft lite heta diskussioner om att jag tycker att hon ska skriva nästa bok i en viss serie. Och Eva tycker i en annan serie. Och det är ju jag som har rätt. Så ni kan komma med önskemål sen, eller hur Eva?
Ni kan få rösta efteråt och säga...
Men på vad... mitt förslag.
Egentligen, om man vore klok, så skulle man ju börja en serie och så skulle man skriva den serien till sitt slut. Innan man påbörjar nästa. Det är ju bara det att jag skriver lite grann utifrån vad jag just då brinner för. Och det gör att det ibland blir att jag hoppar mellan serien. Eller ibland blir att jag hoppar mellan serien. Eller egentligen felaktigt. För det gör att jag alltid hoppar mellan serier. Baserat på vad som just då känns viktigast. Och det är väl också en förklaring till varför att jag har så många seriestarter.
Men å andra sidan, så för mig som läsare är ju det bra. För då har jag ju mycket att välja mellan.
Mm, precis.
Och du är ju hårt arbetande författare. Du är inte någon som man behöver... Och jag tycker det är väldigt bra. För, hur många här tror att Game of Thrones någonsin kommer slutföras? Jag menar, hallå. Det kommer vi få Storms of Winter? Nej. Det är liksom... Det kommer inte hända. Men jag vet att det kommer komma... Nu vet ju jag det, för du och jag har pratat med mig. Ja. Men det kommer mycket. Du jobbar hårt som författare. Du jobbar väldigt flitigt, har jag förstått det som.
Ja, men det är ju största fritidsintresset. Och det är också en väldigt skön avkoppling från yrkeslivet. För jag är ju inte heltidsförfattare på något sätt. Utan jag har ju ett vanligt brödjobb. Och då är det väldigt skönt att kunna sjunka in i en annan värld. Och lite grann så är det nog mitt sätt att få grepp om världen också genom att skriva berättelser.
Jag tänker att du, och det här har vi också pratat om, att du har en serier med novellsamlingar. Och du har barnböcker, ungdomsböcker, klassisk hård SF, space opera. Det är väldigt stor spännvidd.
Ja, jag är ju allätare när det gäller att läsa. Sen är det ju fantastiken det som jag brinner mest för, så att det mesta jag skriver är numera fantastik. Men jag gillar olika typer av fantastik, och det innebär också att jag skriver olika typer av fantastik. Sen kan man väl säga det att människan är alltid i centrum.
Alltså, alltid?
Ja. Vilket innebär att ni kommer inte se en idé science fiction novell som är väldigt hård SF från min sida. För det är inte där mina intressen ligger, helt enkelt. Jag är mer intresserad av att se vilka konsekvenser teknologin kan få för människorna. Eller hur människorna förhåller sig till varandra. Och den typen av frågor, snarare än att jag är intresserad av tekniken i sig. Vilket kanske kan anses udda eftersom jag jobbar med IT.
Ja, du är ju hård i ditt jobb, eller hur?
Nej, inte riktigt.
Tycker jag då.
För jag fick den frågan någon gång för massor med år sedan. Tycker du inte det är tråkigt att bara jobba med teknik? Och jag svarade, mer än 75% av mitt jobb är människor. Tekniken är en riktigt liten del av det hela.
Ska jag kanske säga vad du gör för någonting?
Ja, jag jobbar med kvalitetssäkring och test av IT-system. Och det handlar väldigt mycket om att få kommunikationen att fungera mellan de som håller på att ta fram den här. Att förstå vad de som ska använda systemet faktiskt, hur deras verksamhet ser ut och vad som passar för deras del och var man kan ha missat i kommunikationen. Det är det som är liksom grunden för mitt jobb. Tekniken är en väldigt liten del. Men de som hör IT och som inte jobbar med IT tror att tekniken egentligen är huvudfokus i jobbet. Men det är det inte.
Man kan ju också säga att det är det du fokuserar på i ditt författarskap. Hur kommunicerar folk med varandra?
Mm. Det är
varelser.
Precis. Varelser är ju bara, som jag ser det, det är bara olika typer av människor. Sen kanske alla inte är människor, men de är ändå mänskliga. De har ett eget värde. Och värde är ju någonting som jag pratar en hel del om i mina böcker.
Jag tänkte undra, jag undrar lite grann, vad är det som motiverar dig till att skriva? För det är ju någonting du gör ganska flitigt ändå. Du pratade förut att det är lusten som styr. Mm. Men att vara författare är ju inte bara luststyrt, för att det är mycket slit också.
Ja, så är det ju. Och som jag sa innan, att jag tror att mycket handlar det om det här att det är ett sätt att få grepp om världen. Och att förklara förstå världen. Den. Ja, att förstå den själv lite grann. Och jag har alltid älskat berättelser av olika slag. Väldigt tidigt så... mina föräldrar läste alltid för mig och alla runt omkring läste alltid för mig också. Eller berättade muntliga berättelser. Och så fort jag kunde prata så satt jag igång och berättade berättelser. Så att det där har varit någonting som har varit väldigt närvarande i mitt liv. Hela livet. Och det är någonting som jag tror är... det är ett sätt att förhålla sig till omvärlden. Liksom genom att berätta om den så förstår man den och man greppar den. Och man kan se att ja, men det här går faktiskt att ändra. I vissa lägen så vill man ju ändra saker och ting.
Ja. Och dina huvudkaraktärer är ju väldigt driftiga. De kan ju vara utsatta för ganska stora svårigheter i sina liv.
Mm.
Oavsett om de är på det här generationsskeppet eller om de är i en värld där de har en magisk förmåga som de inte får utöva. Eller om de lever i en värld där elementen har löpt amok.
Mm.
Och du har en titel som heter Kedjor känns bara när du rör dig.
Ja.
Är det någonting... för det är ganska... jag gillar ju den titeln, eller hur? Vi ser den ganska så här intressegivande. Vad menar du? Vadå kedjor? Är det någonting... ja.
Alltså den där titeln kom egentligen från en aforism som jag kom fram eller kom på gymnasiet. Som på något sätt sammanfattade lite grann hur jag just då upplevde situationen. Och det handlar ju lite grann om, jag menar, så länge du stannar still och inte försöker göra någonting, ja, men då märker du inte att du är fastkedjad. Men så fort du börjar röra på dig, det är då du märker att här finns det någonting som begränsar mig. Jag vet väldigt mycket under gymnasiet så hade man ju syokonsulenter och allting sånt där. Och jag hoppas ingen av er jobbar som syokonsulent. Jag har haft oturen.
Det kommer när jag bara skämtar.
Jag har haft oturen att träffa en del som inte har varit så bra. Så det var hela tiden det här, ja men det kan du inte välja för du är kvinna. Eller ja men det klarar du inte av för det är alldeles för jobbigt. Det var hela tiden det där med gränser. Och när jag skulle då hitta på en titel på den boken. Då kände jag väldigt mycket att det handlar väldigt mycket om det. Och framförallt Lola som karaktär. Som är den här familjeflickan som alltid har försökt göra vad alla runt omkring henne säger åt henne. Och hon... märk inte att saker och ting har begränsningar. För hon har aldrig försökt göra någonting som hon vill. Som inte liksom har initierats av någon utifrån. Så det är först när det ställs på sin spets. När hennes pojkvän börjar ifrågasätta saker och ting. Som hon inser att jag kan inte göra vad jag vill. Utan jag har kedjor på mig. Så det är lite grann det som den tiden kommer ifrån.
Medvetliggörandet.
Precis. Att man inte ser begränsningarna för man försöker rucka på dem.
Jag tänker att du har ofta väldigt starka kvinnliga karaktärer i dina böcker.
Mm.
Jag skulle säga nästan alltid. Om de inte är starka från början så blir de starkare.
Mm.
Och jag vet ju... du bor ju i Jönköping.
Mm.
Och vi... Du vet att jag är väldigt förtjust i de två böckerna du har skrivit som faktiskt utspelar sig i Jönköping. Det är inte samma värld.
Nej,
det är inte samma Jönköping. Vilket jag gillar jättemycket, för det är alltid liksom kul att vara i Småland, eller hur? Och hur kommer det sig att du hamnat i Jönköping? Alltså i dina böcker menar du, att du är där på riktigt, det är ju en sak.
Ja.
Men hur kommer det sig att du har hamnat i Jönköping?
Alltså, jag läser väldigt mycket urban fantasy.
Det är en bra genre.
Ja, jag tycker den är spännande. Och väldigt mycket urban fantasy utspelar sig i väldigt kända städer. Och jag tyckte det var lite tråkigt att, ja, men varför har vi inte urban fantasy som faktiskt utspelar sig i Sverige, i en svensk stad? Och det här var när jag skulle skriva Blodskifte.
Väldigt bra. Jag vill bara verkligen rekommendera Blodskifte. Du vet att
jag vet att det är en av dina favoriter.
Jag är öppen med det. Blodskifte är min favorit. Jag har sagt det nu. Väldigt, väldigt snygg bok också.
Andreas är duktig, han som har gjort omslaget.
Ja, väldigt snygg. Och då blir jag svag. Ja, förlåt. Men jag blir väldigt, så fort vi nämner Blodskifte så blir jag så här nämligen. Så jag rekommenderar Blodskifte varmt, mycket varmt.
Jag tyckte när jag skulle börja skriva den att om jag då ska skriva i en stad så vill jag skriva i en stad som jag faktiskt känner ganska väl. Och när jag började skriva den här så jobbade jag mitt inne i centrum. Och vi hade projektlokaler på andra sidan Munksjön. Så vi gick över Munksjön fram och tillbaka. Och just då, och det här är inte ovanligt för Jönköping, ni som någon gång har varit i denna stad.
Jättefin stad.
Ja, men de är inte jättebra när det gäller det med att planera trafikomläggningar och sånt. Så de gjorde alltså renoveringar av gångtunnlarna under den här Munksjöbron på båda sidorna samtidigt. Vilket innebär att det var avstängt. Och om man skulle då gå över så behövde man gå långt bort. Borta vid högskolan och så gå över vägen och så tillbaka. Och så har du bråttom då. Du har ett möte som är på ena kontoret. Och så ska du snabbt över till ett möte på andra kontoret. Så vi sprang ju över den här bron gång på gång. Och eftersom vi inte hade tid att gå upp dit. Eller i alla fall inte gav oss tid till det. Så sprang vi tvärs över den här körande trafiken. Och då dök det ändå upp den här scenen. För vi skämtade alltid om att någon gång så kommer någon av oss bli påkörd.
Så här morbida som man är på jobbet, ni vet.
Precis. Och då dök det helt plötsligt upp den här scenen när Nora springer över bron på det här sättet mitt i trafiken och håller på att bli påkörd och blir också påkörd av en cyklist då, som kommer i högfart.
Cykeljävlar.
Ja. Och då blev det väldigt naturligt när jag dels då hade den här önskan att skriva en urban fantasy som utspelar sig i en svensk stad och den här scenen kom. Samtidigt som jag funderade på det. Jag gillar varulvsberättelser. Kan jag villigt erkänna. Men det är ju inte så konstigt att du klarar av att hantera alla dina problem. Om du förvandlas till en väldigt stark, skrämmande varelse som en varulv. Så vad händer om du förvandlar dig till en liten mindre skrämmande som en katt? Så det var liksom den tredje tanken. Och då blev det liksom Jönköping. För det var ju där den här scenen utspelade sig. Och det gjorde det också extra roligt när man skrev den. För jag såg ju de här scenerna när jag gick omkring i staden. För det var ju där jag gick på lunchpromenader. Och
ja, det är en väldigt detaljrikedom. Jag är ju inte lika bekant med Jönköping som du är. Men jag stannar. Min sambo kommer från Skåne. Jag vet, det är hemskt liksom att det kan bli så här. Varje sommar stannar vi i Jönköping. För att jag vill gå på länsmuseet. Det är ju ett fantastiskt länsmuseum. Och nu i somras, nu hör ju ni hur jag fangirlat, så jag blir så här lite generad. Så har ju jag följt Evas bok i Jönköping.
Så du har gjort en bokpromenad.
Ja, så jag har inte erkänt det här. Det är liksom, men jag har gjort det. Och det som är så roligt då, för jag kan ju inte Jönköping lika bra som du kan Jönköping.
Nej.
Men jag kunde ändå följa med. Och så jag vet var hon blev påkörd. Vilket är ju jätteroligt. Jag har gått på en sån här bokpromenad, seriös bokpromenad i mitt liv. Jag har gissat hälften av vad jag har gjort det. Uppsala, Pelle Svanslös. Den har väl alla gjort liksom. Och i Jönköping. Fast min i Jönköping var en egen producerad. Då.
Precis, men det är ingen dum idé.
Jag rekommenderar Uppsala också. Jättefint. Mm. Du har också, och jag vill också säga att det finns väldigt fina scener i Blodskifte. Mm. Du är väldigt bra på få handlingen att löpa framåt. Mm. Men det finns scener i Blodskifte som verkligen griper tag och är väldigt starkt emotionella. Mm. Där du stannar upp också i den här smärtan som karaktärerna. Mm. Vilket jag tyckte speglade ditt författarskap på ett väldigt nytt sätt. Mm. Och jag uppskattade det väldigt mycket med Blodskifte. Mm. Så jag tänkte att här, det grep mig väldigt varmt. Mm. Så det, ja, jag tycker mycket om Blodskifte, hörni. Har ni hört mig säga det nu? Men du har din andra Jönköpingsserie också. Mm. Som är lite nyare.
Ja, den kom ut för bara någon månad sedan, första boken.
Och det är ju Stulen magi. Mm. Och då är vi i Jönköping igen.
Ja, fast ett helt annat Jönköping. Ja. Ett Jönköping där magin exploderat.
Ja, och Eva är nämligen väldigt duktig på att vara närvarande på sociala medier. Mm. Och innan Stulen magi kom ut så kom det upp så här konstiga bilder på byggnader i Jönköping. Mm. Och jag tänkte så här, och ni vet ju hur snygga byråkratiska byggnader kan vara. Eller hur Jesper? Luleå tekniska universitet är ju klassiskt skitfullt. Fyrkant liksom. Mm. Och jag tänkte så, vad är det här för fyrkanter som dyker upp? Liksom? Mm. Och då började jag tänka så här, och jag visste inte att den här var på gång. Och så kom det en notifikation att du ska ha en releasefest. Och då tänkte jag, nu. Det är någonting med Jönköping och det är någonting som händer. Ja. Och vad är det som händer i Stulen magi?
Ja, det här är ju en kort roman, urban fantasy. Så den riktar sig egentligen till lite äldre. Och innan den här berättelsen tagit sin plats så har det ju då skett en explosion av magi i Jönköping. Vilket innebär att naturen har fått eget liv. Och du har människor som har fått magiska krafter som då kan manipulera dels natur som kallas för naturmagiker och dels metall som kallas för metallmagiker. Då. Och det innebär att staden är isolerad för skogen har växt upp runt omkring.
Den har liksom löpt amok.
Den har löpt amok. Så du kan liksom inte ta det därifrån förutom gående och sånt. Utan det mesta handeln sker via vätten. Men där har ju vattenandarna växt till liv. Så då måste du ha en naturmagiker som lugnar vätten tillräckligt för att du ska kunna förflytta dig därifrån.
Så det är en bra business att vara naturmagiker?
Väldigt bra business.
Och hur blir man magiker?
Det är olika magiska förmågor som har växt till liv av den här explosionen. Baserat då på vad du har för gener så blir du det ena eller det andra. Och föremål får ju också magiska krafter. Och det är ju det som staden lever på. Det är de här magiska föremålen. För de vill ju alla utanför Jönköping ha tag på. Så det är ju så de tjänar sina pengar och får liksom, kan köpa in mat i staden.
Jag har ju läst den. Mm. Och jag var också med. Jag vet att du var också Perny var med. På releasefesten. Och jag tänkte ju mycket på ditt magisystem. Mm. Och jag var ju med och pratade med dig och ställde väldigt nördiga frågor på den här releasefesten. Bland annat, är Gränna med eller utanför? Det är liksom, jag väljer att fokusera på det som centralt. Gränna var utanför så det är safe. Och jag tänkte, för att de kan ju inte kontrollera vem som har den här magiska DNA:n, liksom vem som Nej. Är predestinerad, utan det bara händer.
Ja, precis.
Och jag kan se i berättelsen att de det har hänt har ju inte valt det här.
Nej.
Och det drabbar dem väldigt hårt. Vissa har ju mer önskan, som de här naturmagikerna. Mm. Det är ju mer önskvärt att vara naturmagiker, för då kan du ju liksom tjäna valuta.
Ja, i alla fall de som vi möter i den här berättelsen. För det är ju de som... Ja, jag har en uppdragstjuv som heter Mira som är huvudpersonen. Och hon träffar naturmakingens ledare som heter Bran. Och Bran är ju toppdog liksom. Så han har ju vunnit på det. Men det innebär ju inte per automatik att alla naturmagiker har gjort det.
Och det har inte framgått än?
Nej.
Nej, men det kommer. Det är det som är så bra. Det är så pålitligt, va? Det kommer ju.
Någon gång kommer det.
För jag har tänkt på det här med... om man kan manipulera sin omgivning på det sättet. Om man till exempel kan lyfta... Om man kan få träd att växa så som du vill. Mm. Eller om du kan lugna vattnet. Liksom bokstavligen gjuta olja på vågorna. Mm. Som en förmåga. Påverkar det personligheten hos dem också på något sätt? Påverkas de mer än det som syns? Eller är det något som sker inom dem också? Eller är det något som är omedvetet?
Alltså jag tror att oavsett vad för nya förmågor du får så påverkar det dig som person. Du blir en annan, bokstavligen talat. Ja, nu avslöjar jag nog något som inte kanske är jättetydligt. Men det finns ju också sjukdomar som uppträder på grund av det här. Så att du har sjukdomar som de här magiska krafterna attackerar din egen immunförsvar. Och det finns ju människor som dör av det. Så du kan få liksom sjukdomar baserat på de här magiska krafterna när de utvecklar sig.
Men det kommer fler i stulen magi?
Ja, just stulen magi är en del av en första trilogi som fokuserar på Mira. Sen är tanken att det ska komma fler trilogier inom samma värld, men som fokuserar på andra huvudpersoner.
Jag tänkte backa lite nu. Var får du din inspiration ifrån?
Det är väldigt tråkigt svar. Allting jag ser och allting jag hör och allting jag läser. Jättetråkigt svar. Grejen är den att men jag är intresserad av väldigt mycket olika områden. Vilket innebär att jag läser ganska mycket facklitteratur och tittar på vetenskapliga program och liknande. Och det är en inspirationskälla. Andra inspirationskällor handlar ju om vad man upplever i vardagen och vad man ser på nyheter och vad som diskuteras och allting sånt där. Så egentligen så är ju hela livet en inspirationskälla för min del.
Jag tänker att det, nu spekulerar jag, men jag tänker en inspirationskälla hos dig är ju också den här drivkraften som du har. Att identifiera behov och fylla det behovet.
Ja, men lite grann är det. Och som jag sa innan att just det här med att förstå världen. Alltså jag drivs av att förstå. Och jag förstår genom att skriva berättelser.
Ja, för en värld som till exempel stulen magi är ju ganska obegriplig.
Ja, det är ju det. Men det finns ju element i stulen magi-världen som för mig i alla fall har sin bakgrund i hur jag upplever att den här världen fungerar. Och så är det i alla mina berättelser att... jag plockar saker och ting jag funderar på i min vardag. Och sen så bearbetar jag den genom de världarna som berättelsen utspelar sig. Så någonting som kanske ser lite annorlunda ut kanske har en analogi i vår egna värld. Och det är inte alltid den kopplingen är jättemedveten. Den kan vara undermedveten också.
Jag tänker också att vi har inte pratat om kemia.
Nej.
Vad vill du berätta om Kimia?
Alltså, Kimia är en bok som ligger mig väldigt nära om hjärtat. För den började skriva för väldigt länge sedan. För som jag sa innan, den här Hästa på vift, då, min första bok, skrev jag ut till min dotter. Och när jag hade skrivit den så ville jag skriva en bok till min son. Och då frågade jag honom vad han ville läsa om. Och då sa han, jag vill läsa om magiker i framtiden. Och då kom den här första inkarnationen av Kimia fram. Den har haft hur många namn som helst. Men den var ungefär hälften så lång vid den tiden. Och den kom så långt så att jag själv trodde att den var färdig. Så jag började skicka ut den till förlag. Och det var ett förlag som var intresserade av det. Och kom med feedback som jag redigerade utifrån. Och sen när jag skulle skicka in den uppdaterade versionen till dem så hade de hunnit lägga ner. Mm. Och då tog jag in synpunkter från ett antal olika läsare och sen kom andra projekt i vägen. Som sagt, jag är mycket för olika projekt så den blev liggande helt enkelt. Men den innehåller teman som för mig personligen på något sätt brinner.
På vilket sätt då?
Alltså den handlar väldigt mycket om utanförskap.
Orättvisa.
Orättvisa, utanförskap. Och det innebär att det här var en berättelse som jag väldigt gärna ville få klart. Men jag tror att en av de anledningarna till att den vilade så länge var att jag kände att jag visste inte hur jag skulle kunna få den till det som jag ville ha den till. Och när jag plockade upp den igen och kände att ja, men nu vill jag faktiskt redigera den här och göra den till den bästa bok den kan vara, så såg jag ju saker och ting som var problemet med den som antagligen hade stoppat mig innan. Bland annat det så var ju största delen av boken berättades från Davids synvinkel. Och David är den i boken som vet minst om världen. Han är också den som har varit isolerad från omvärlden utan sociala kontakter under i stort sett hela sitt liv. Först eftersom hans föräldrar var så rädda att han skulle avslöja som magiker så att de isolerade honom.
Ja, för det här är en värld där magi inte är tillåtet.
Nej, precis.
Ja, och det är liksom no-go.
Ja. Och David har magiska krafter då. Så han isolerades först av föräldrarna. Och sen när föräldrarna dog så hamnade han ju hos en kvinna som var anlitad av staten i stort sett. Eller staden att ta hand om honom som inte visste om hans magiska krafter. Så han har ju aldrig någonsin kunnat vara sig själv. Och aldrig någonsin haft en egen kompis. Så att han är ju socialt väldigt efterbliven kan man väl säga.
Eller omogen. Eller inte haft möjligheter.
Nej, precis. Han har ju inte kunnat utvecklas normalt helt enkelt. Och då blev det problematiskt att berätta den här berättelsen från hans synvinkel. För det blev ganska oförståeligt eftersom han inte visste någonting om världen. Och han är nog den i boken som är mest gnällig. Och jag har själv svårt för gnälliga karaktärer.
Och jag älskar gnäll.
Ja. Så därför funkar den inte riktigt. Utan då förde jag in ett nytt perspektiv, en av de andra ungdomarna som förekommer i boken och som jag faktiskt gjorde om från kille till tjej.
Hur var den transition?
Alltså den gick förvånansvärt väl. Det kändes som att då blev hon äntligen det hon egentligen skulle vara. För den här figuren förekom liksom i periferien. Men
nu måste du säga vem det var, för nu blir jag jättenyfiken.
Ja, det är Nona, eller Gina, som är huvudpersonen också. Så att en tredjedel av boken berättas utifrån hennes perspektiv.
Det är det som är så bra med sådana här författarsamtal. För jag får ju veta massa saker som jag inte visste. Ja. Trots att vi har haft alla dessa församtal. Det här är guld värt. Jag lär mig ju jättemycket saker.
Hon hette Matt från början. Och då var egentligen huvudfokus på den rollkaraktären var att han var duktig på datorer. Ja. Men du visste ingenting om personens familj eller någonting sånt. Men när då den landade i den familjen, för hon visade sig vara adopterad. Ibland det första hon upptäcker är att hon är adopterad. Och det är ju ingen som har antytt det innan. För alla tycker att hon och hennes pappa är så lika varandra. Och det är ju för att hon är färgad och han är också färgad, men de är inte dugg lika egentligen. Så det är också en sån där grej som dyker upp i boken då. Och då har du helt plötsligt en tjej som faktiskt vet lite grann mer om den här världen och som är lite mer drivande. Och då blev boken mycket mer välbalanserad. Och så fick också den som, ja, jag vill ju inte säga ond karaktär för han har skäl till varför han agerar som han gör, men den som är motståndare är det Falk. Fick också mer utrymme. Han hade enstaka scener innan, men han fick mycket mer utrymme. Och lite grann så den här boken handlar också väldigt mycket om, för David, han har förmågor som ingen annan kan, men som också gör att han blir utanför. Alltså att det är själva förmågorna hans, som gör att han blir satt i utanförskap. Så det är egentligen ett bärande tema i den här boken.
Man kan ju säga att det här med, om jag ska försöka sammanfatta ditt författarskap, vilket är jätte, man ska aldrig sammanfatta författare, så det är ju liksom no-go zone. Men jag tycker ju att du har en väldig känsla för orättvisor.
Ja.
Också att lyfta upp orättvisor, att se dem saker ur väldigt många olika perspektiv. Att belysa saker och ting. Jag vet att, ibland tror ju jag att det är på ett sätt. Och så inser jag att saker och ting är för jävliga. Mm. Men också det finns en tydlig... Det finns ett rätt och det finns ett fel samtidigt. Man kan inte... Det finns konsekvenser för allting man gör.
Mm.
Det blir konsekvens om man beter sig för jävligt.
Ja.
På längre sikt. Inte på kort sikt. På kort sikt kan man ju bli jättegynnad av att bete sig för jävligt. Men...
Ja, och det kanske inte är uppenbart hur... vad konsekvenserna blir. Alltså det kanske inte blir direkt, men det blir ju konsekvenser. Och det blir det ju i vår verklighet också. Det är ju inte så att du kan uppföra det hur som helst och så får du inga konsekvenser av det.
Vi har bara 5 minuter kvar. Det är alltid så här att det är bara 5 minuter kvar. Men jag vill lyfta upp din fantastiska förmåga att skriva noveller. Och jag vet att Eva säljer sina noveller. Och ditt författarskap lyser ju verkligen i novellformen, tycker jag.
Alltså jag gillar ju novellformen. Dels så har jag läst väldigt mycket noveller.
Men det är en speciell konst att bemästra.
Ja, och du kan göra saker och ting i novellformen som du inte kan göra i det längre formatet. Alltså. Och det gör att det är väldigt spännande. Alltså du kan experimentera på ett annorlunda sätt.
Hade du med dig Godmorgonsegrare?
Ja,
ja,
så den finns där uppe.
Jag vill varmt rekommendera Godmorgonsegrare. Också att du är väldigt duktig på att sätta titlar. Jag gillar ju Godmorgonsegrare, kedjetjänst, vara när du rör dig. Jag vill inte spoila den, men jag rekommenderar den väldigt varmt.
Vi kan säga så mycket att den skrevs till antologin efter slutet.
Ja. Det är väl rätt talande. Det är ingen peachy.
Nej, det är den flesta texter jag skriver har hopp i sig. Men det är nog en av dem som har minst hopp.
Det är det jag gillar. Jag rekommenderar den varmt. Och jag rekommenderar faktiskt hela Eva författarskap varmt. Och nu måste jag ju tyvärr sätta stopp. För annars kommer inte vi hinna med och ta frågor. Men jag tänkte bara, är det någonting du tycker att jag har glömt att ta upp i den här hedersgästintervjun? Någonting du tycker att du vill lyfta fram? För jag har glömt massor.
Ja, så att det går ju inte att prata om precis allting.
Nej.
Nej. Ingenting som jag tänker på just nu. Så jag tycker att vi lämnar rum för lite frågor.
Ja, välkomna. Ja.
Jag kan upprepa frågan. Han konstaterade att jag pratade om att man kunde experimentera mer i noveller än vad man kan göra i romaner. Och så ville han ha lite exempel. Och en del i det hela handlar ju helt enkelt om att det går fortare att skriva en novell. Vilket innebär att du kan experimentera mer, för du behöver inte lägga så mycket tid på det. En annan sak handlar om det att som en läsare, om du har en väldigt experimentell form till exempel, så orkar du inte läsa en hel roman med den experimentella formen. Du tappar intresset. Men det orkar du med en novell, så att du kan ha en novell som är skriven väldigt udda just för att den har ett kortare format. Den andra grejen är ju att noveller lämpar sig väldigt väl för idénoveller, alltså idéberättelser, just därför att du har ett ganska kort format och kan få med en twitch på slutet. Idéberättelser kan ibland bli lite tradiga i det långa formatet, därför att för att det ska bli en bra berättelse i ett långt format så behöver du ha många fler trådar. Du kan liksom inte ha en bärande idé som är det enda som händer i den. Men du kan alltså renodla idélitteratur i novellformatet och fokusera på en enda idé för att verkligen sätta strålkastaren på den. Och det kan du egentligen inte göra i det långa formatet. Jag skulle kunna ge fler exempel, men det är några exempel på det.
Men som sagt, jag rekommenderar verkligen dina noveller. Du har en feeling för de korta. Och det, även om man kan tycka att novellen som sagt inte har lika många plots i sig. Men det är en konst att skriva en novell som går ihop. Det är absolut ett stort hantverk.
Ja, jag tror att det är inte så att... Det är ofta så att olika författare har ju olika styrkor. Och det finns en del väldigt många bra författare som är riktigt, riktigt duktiga på noveller. Men sen finns det också författare som fokuserar på det långa formatet. Och det är inte fel på det heller. Men det korta formatet har sin charm.
Tack så hemskt mycket, Eva. Tiden är tyvärr slut.
Tack själv.
Tack. Tack så mycket för att ni var här och lyssnade. Tack.
Musiken av Psychedelic Pedestrian från Free Music Archive. Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se.